Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Du, Fabian, du vill prata lite George Soros idag, jag förstår det som.
Ja, lite reflektioner kring marknaden, lite reflexiva spaningar så att säga.
Reflektion till kring reflexivitet.
Exakt. Och det är egentligen för att jag har inte alls kikat på några potentiella case den här veckan. Jag har varit helt nöjd med att hålla min portfölj. Så att då måste man hitta något annat att prata om.
Du har varit helt nöjd med att ligga all in i borr, eller?
Borr, Vertex och lite annat skit har funkat den här veckan.
Ja, och nästa vecka så kommer vi ha event med Robomarket som vi pratade om förut. Torsdag den 16 juni i Stockholm. Det blir mat och dryck och framförallt blir det våra stora liksom penseldrag vad vi tror om världen framåt. Och där kommer det bli ganska mycket fokus just på energi och vad vi tror det händer med det och vad händer med råvaror och så vidare. Det känns som att vi kliver in i en ny era nu med där räntorna inte längre sjunker. Och råvaror kanske får en comeback. Men gå in och anmäl på det. Det ligger en länk i beskrivningen. Det kommer bli superkul. Det finns några få platser kvar och jag förstår inte varför man inte skulle signa upp sig. Det är gratis mat och dryck, det kommer vara quiz med priser och massvis med intressant information och härligt aktiesnack. Jag har faktiskt också fått meddelande från en gäng spännande profiler som kommer dyka upp som ni absolut inte vill missa.
Det här kommer bli grymt. Om ni tycker om att lyssna på våra avsnitt så kommer ni tycka ännu mer om att höra oss live, för vi har lagt ungefär 10 gånger så mycket krut på den här presentationen som vi brukar göra på ett standardavsnitt. Så missa inte det här.
Och innan vi hoppar in på dagens avsnitt ska vi som vanligt påminna att inte rådgivning eller rekommendationer på. Nu berättar vår process, vad vi kikar på just nu och hur vi tänker. Men också alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Och apropå Robomarkets, vi är återigen sponsrade Robomarkets, den europeiska multi-asset-mäklaren med över 12 000 instrument att handla. Du kan gå lång, kort, CFDs på aktier, ETF-index, råvaror, valutor, you name it, krypto förstås också. Och med CFD kan man enkelt välja hävstång och dessutom ha Robomarkets valutakonton så du slipper onödiga växlingsavgifter. Dessutom har Robomarkets lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Kommer ni på eventet nästa vecka kommer ni till och med träffa några representanter för Robomarkets. Man är reglerad av tyska finansinspektionen och framförallt otroligt attraktiva villkor med låga courtage och tajta spreadar. Och tillsammans med Robomarkets så presenterar vi som vanligt veckans liksom, trade eller investeringsidé. Någonting som vi tycker är intressant att kika lite extra på just nu. Och vad har vi valt att titta på den här veckan, Fabian?
Ja, vi fortsätter kika på energi. För värderingsmässigt är caset för energi fortsatt starkt.
Och gillar man trading så gillar man ju volla. Och det har man definitivt inom energi.
Exakt, och det gör ju otroligt mycket mer intressant. Kikar man på EV/EBITDA så handlar sektorn fortfarande till rekordlåga nivåer. Och det här är såklart för att trots att oljan åkt upp väldigt mycket är det många bolag som fortfarande inte har re-ratats. För att motsvara det här, de handlas fortfarande till som oljan ska handlas till 70-80 dollar fatet. Och samtidigt ser man ju då att FCF yields, det har ju gått som en raket rakt uppåt. Det är för att du får ju mer kassa, mer pengar du kan pumpa upp till aktieägare.
Ja men precis, FCF yield är det fria kassaflödet, hur mycket fritt kassaflöde du får ut när du köper en aktie. Och kollar man på liksom, ja, men exploration and production, det vill säga de som tar fram och producerar de här råvarorna eller den här energin, så handlas de till median FCF yield på 18%. Så att ja, i teorin om man förenklar det, om du köper en aktie så bör den gilda 18% fritt kassaflöde till dig varje år. Och det är 3 gånger högre än den breda marknaden. Kikar man endast på amerikanska bolagen så handlas de till en 60% rabatt jämfört med övriga index. Och det är dubbelt så mycket som det historiska snittet. Så att det handlas helt enkelt fortfarande jättebilligt trots att många tror att det här verkar vara en consensus trade och att alla redan äger energiaktier. Så är det inte.
Allmänt är det ju rätt lätt att vara bullish till energi nu. Trots den stora outperformance man har sett de senaste 2 åren, begränsad spare capacity, man försöker släppa kapacitet till marknaden och marknaden bara äter upp det här utan att det påverkar priset alls. Efterfrågan verkar extremt inelastisk. Priset påverkas inte supermycket av att Kina stängde ner till exempel. Sektorn ser som sagt fortfarande väldigt billig ut samtidigt som den är väldigt underviktad i bredare index. Och som sagt, de flesta aktierna har inprisat väldigt låga oljepriser samtidigt som de har väldigt starka cashflows och låga break-evens. Men då kommer det intressanta här. Kikar man på till exempel indexet XLE så verkar oljan temporärt överköpt. Och då kan man ställa sig frågan, kommer momentum fortsätta bära oljan uppåt eller kommer tyngdkraften få oljan att temporärt vika neråt? Kika in XLE och XOP, 2 olje-ETF-er på Robomarkets där du kan gå både lång och kort baserat på din vy på olja och energimarknaden.
Och vill du veta mer om Robomarkets, besök då robomarkets.se och följ deras Twitterkonto @robomarkets.se. Länkar finns till det i avsnittsbeskrivningen och till det eventet förstås också. Och det går såklart att skapa ett demokonto om man är nyfiken på att känna och klämma på plattformen. Men kom ihåg att som i alla investeringar är det viktigt att man förstår instrumenten, hur de fungerar. Och handel med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar. Och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation hittar du på Robomarkets hemsida. Vi säger stort tack till Robomarkets. Vi hoppar in på veckans topp 3 här. 3 intressanta spaningar och någonting som är rätt intressant här. Vi har ju pratat en hel del nu om det här säkerhetsproblemet med att vi har ju outsourcats all tillverkning av viktiga råvaror och så vidare. För att vi inte tycker det är tillräckligt ESG och klimatvänligt att göra dem själv. Så vi outsourcar till Kina där antagligen sker mycket, mycket mer klimatvidrigt. Och nu ser vi ytterligare ett exempel. Man trodde ju nu att det skulle skifta lite efter liksom allting med covid, allting med Kina och nu framförallt med Ukraina och Ryssland. Men nej, nu stänger världens största litiumproducent ner. Den kan tvingas stänga ner sin produktion i Tyskland. Eftersom man nu kanske kommer klassa litiumklorid som ett farligt material. Det här är något som EU försöker driva igenom. Så självförsörjning ligger fortfarande inte särskilt högt upp på priolistan verkar som.
Nej, exakt. Och enligt bolaget själva, Albemarle som det heter, så kommer det här allvarligt påverka Europas möjlighet till självförsörjning. Och EU har ju själva sagt att Europa kommer behöva 18 gånger mer litium 2030 än 2020 och 60 gånger mer litium till 2050. Och ja, man skjuter sig helt i foten för att de flesta här vill ju ha en grön framtid, ställa om till de här gröna energikällor, ha elbilar och så vidare.
Ja, vi vill tillverka batterierna själva, det är bara att kolla på Northvolt-projektet i Sverige. Men då ska vi skeppa hit i sånt fall litium från till exempel Kina där det garanterat också plockas upp på ett klimatovänligt sätt. Då är det väl bättre att göra i Tyskland.
Plockas upp klimatovänligt, skeppas över, jättemycket utsläpp via transport. Ja, det är helt galet. Man börjar ju liksom nästan tänka de här konspirationsteoritankarna att EU och andra stater har tagits över av bad actors som bara helt vill förinta sig själva. Jag vet inte, det är helt galenskap.
Nej, det känns som det saknas liksom ett helhetstänk. Där måste jag säga att USA känns ju mycket starkare. Jag såg häromdagen twittrade Niklas Andersson ut att USA nu slopar tullar för solpaneler från asiatiska länder såsom Thailand, Vietnam, Kambodja och Malaysia under 2 år. Och de här ländernas export utgör tillsammans 80% av all solcellsimport i USA. Och det är för att Biden vill säkerställa att det inte ska bli någon elbrist. Det ska finnas tillgång på grön energi och så vidare. Så de satsar ju på att försöka få in grejerna istället. Sen producerar de inte helt själva då, förstås. Men ja, väldigt, väldigt märkligt i alla fall. Det känns som att EU och USA agerar väldigt olika i de här frågorna. Men vi hoppar vidare till någonting som Morgan Stanley har kikat lite närmare på, flödena.
Ja, som vi snackade om för några veckor sedan så fanns det ju risk här mot slutet av Q2 att fonder ska behöva sälja nu. De får in redemptions, alltså investerare vill ut ur fonderna. Och det Morgan Stanley har sett nu är en av årets största så kallade gross reductions. Det vill säga att fonder helt minskar sin exponering på marknaden. De säljer longs, de säljer shorts, de vill bara minska exponeringen så gott de kan. Och det ska bli väldigt, väldigt intressant nu att se mot slutet av juni hur marknaden kommer reagera på det här, om fler fonder kommer fortsätta sälja, om bara fler vill ut i marknaden, fler vill minska sin exponering, för att i år det har varit en otroligt svår marknad för väldigt många människor.
Ja, det har ju verkligen varit extrema spreadar. Vi har pratat om tidigare också många gånger att det är verkligen skillnad i hur olika sektorer och delar av marknaden har gått. Och det har verkligen varit ett extremår på så sätt. Jag såg att senaste året är skillnaden i avkastning mellan storbolag och småbolag 25%. Det är liksom en extremt stor skillnad i utvecklingen mellan storbolag och småbolag i USA. Samtidigt som vinsterna för småbolagen faktiskt har rullat på ganska bra och gått upp. Så nu vinstmultippen, det man tror då, vinsterna man tror på för 2022 för småbolagen. Nu ligger den vinstmultipeln på 12,5. Så det har ett P/E-tal alltså på kommande år på 12 drygt. Och det ska jämföras med storbolagen som har legat betydligt högre, och det här snittet som ligger kring 16. Så att det är lite intressant, speciellt med tanke på att småbolagen historiskt, i alla fall de senaste 85 åren, har gett 3% bättre avkastning per år i snitt. Så att småbolag är det man brukar vilja äga, men nu har de verkligen varit out of favor för att köpa andra typer av bolag.
Ja, och det brukar ju vara så när liksom likviditet försvinner och folk ska ut, då brukar ju småbolag får smaka på den mer än storbolag som har lite högre likviditet.
Exakt.
Då är liksom frågan, är det dags att köpa small caps? De har ju fått smaka rätt mycket på den. Och PE är ju väldigt låga. Många bolag när man kikar på, då kan man ju liksom jämställa nästan med Lehman och peak covid och så vidare. Att det är väldigt, väldigt billigt. Frågan är där om, kan man syna earnings? Kommer vinsterna falla för de här bolagen också framöver? Eller kommer de behållas på nuvarande nivå? Allmänt så finns det rätt mycket som är intressant att kika om man är lite bullish eller om man gillar att ligga lång, som inte är, nödvändigtvis är energi. Jag menar biotech, där handlas typ en tredjedel av alla noterade bolag under cash. Det vill säga att du får ju liksom bolaget gratis. Mycket intressant som händer i Kina just nu. Du ser väldigt mycket momentum i deras index. Du ser mycket momentum i deras tech sektor.
Ja, jag såg Alexander Eliasson twittrade ut häromdagen att 43% av alla noterade bolag på Singapore Stock Exchange har nettokassa. Och sen lade han ut en lista på ungefär 40 av de här bolagen då, där faktiskt nettokassan överstiger börsvärdet. Det är ganska intressant.
Ja, du menar det i relation till biotech och inte till Kina?
Ja, till kopplingen till Kina pratar jag om nu.
Okej, ja. Det är tveksamt om man ska säga att det är samma land.
Nej, jag menar att det är intressant på vissa marknader.
Det är det verkligen. Jag håller fullständigt med att det är väldigt intressant. Och jag är framförallt följt Kina här. Och man har ju sett att de har blivit väldigt, väldigt straffade det senaste året. De har kallats uninvestable. Och då kan man ju ställa sig frågan, är det uninvestable eller är det ett opportunity? Och sen, cykliska bolag fortsätter gå bra. Det som man verkar se rätt dyrt ut just nu är försvarsbolag. Om man snackar om energikonsensus måste ju försvarsbolag här vara konsensus 300. För jäklar vad de bolagen har ju rallat och ser ju svindyra vart man än kikar.
Ja, men det var väl det folk rusade in i efter Ukraina, känns det som. Oljebolagen, det vill man ändå inte röra av någon anledning.
Nej, men det är ju inte ESG, det är därför. Fast det var ju inte försvarsbolag heller, i och för sig.
Nej, de har ju blivit ESG nu dock. Det har ju inte oljebolagen och så vidare. Det är väl det som är skillnaden kanske. Jag såg dock ett trendskifte här nu. Vi har ju pratat om det att folk faktiskt fortfarande inte äger energifonder. Men däremot har man köpt mycket tech och så vidare när det har gått ner. Men jag såg faktiskt i Sverige när Avanza la ju ut för maj här hur deras kunder har agerat. Och då såg man att det som ligger på säljsidan bland fonder just nu mest, det är teknikfonder. Inte så konstigt, för det är det alla ägt såklart. Mm. Och det som ligger på köpsidan är råvarufonder och energifonder. Så att det verkar ändå vända lite grann nu bland retail, åtminstone i Sverige.
Ja.
Det kanske är för att de lyssnar på en bra finanspodd, vem vet.
Ja, kvalitetsaktiepodden menar du?
Ja, jag tror det. De pratar mycket energibolag.
Ja, och sist men inte minst, man kan ju ställa sig frågan hur länge high growth kommer straffas. Är det för mycket som har prisats in nu? 70-80? Jag är väl lite tveksam till det. Jag har ju pratat länge om liksom att när räntan är låg, inflationen är låg, ja, då är det bra att hålla long duration assets, alltså till exempel high tech. Och när det är tvärtom, då är det bättre att hålla low duration, det vill säga där man får ut kassaflöde direkt. Och jag ser väl inte att det kommer ändras snart, även om de här bolagen kanske får liksom en uppstuds, men jag ser inte.
Nej, man ser de dagar det studsar i USA, då är det ju framförallt de här olönsamma techbolagen, de studsar extremt hårt. Man har ju sett ibland sådana här Roblox till exempel studsar liksom 10-20% på en dag, Unity och allt vad de heter. Men samtidigt, om man ska vara den klassiska tråkiga sägningen, på lång sikt kan jag tänka mig att många av de här lite mer stabila lönsamma bolagen, ja, de kanske fortsätter svårt ett tag, men på lång sikt så är det många av dem som är ändå intressanta. Men sagt, återigen, fortsätt fokusera på lönsam tech, lönsam tillväxt. Absolut inte olönsam tillväxt, det tror jag fortfarande. Även om det kan studsa som du säger, så är det inte någonting man vill äga på ett bra tag i den här regimen vi har klivit in i med, där räntan inte längre är så låga.
Nej, olönsam tech skulle man ju ägt 2020, början på 2021. Det var ju då det liksom, när du bara pumpade ut pengar i marknaden, man såg inget tecken av liksom inflation eller ränta eller hydränta. Då var du ju fantastiskt ägare. Då började du inte ens äga lönsam tech. Du skulle bara längst ut på riskskalan. Och nu är det ju fullständigt tvärtom. Det kommer nog ta en tag innan vi kommer tillbaka dit. Och på tal om boom and bust, kanske vi ska hoppa in i nästa segment. Ja, och jag tänkte vi ska snacka lite om reflexivitet. Det är ju en av George Soros liksom teorier. Och framförallt är det något som jag har reflekterat över mycket nu senaste åren. Påverkar liksom mycket min egna investering slash trading slash spekuleringsstil allt mer. Jag är liksom fullständigt medveten om att mycket jag gör inte är direkt investering. Det är mycket spekulering som pågår. Man äger någonting i 2 till 2 år. Spelar ingen roll för mig. Den som spelar roll är blåa siffror. Men jag tycker mycket från den här reflexivitetsteorin är relevant när man kikar på dagens marknad och de senaste åren. Och reflexivitet handlar i stort sett om 2 sorters feedback loops. Va? Du har negativa och du har positiva. Och negativa loops, de är i stort sett självkorrigerande. Medan positiva loops är självförstärkande. Och det här betyder egentligen att negativa feedback loops går mot balans, ett ekvilibrium. Och positiva feedback loops går mot obalans. Och i grund och botten så spelar de här feedbackloopsen på 2 grundprinciper. Det första är att marknadspriser förvränger den underliggande fundamentan. Och det andra är att finansiella marknader aktivt påverkar fundamentan som den egentligen endast ska reflektera. Och det här strider rätt mycket mot den effektiva marknadshypotesen som säger att marknadspriser reflekterar all tillgänglig information. Och kikar man på till exempel beteendeekonomi så tar det bara hänsyn till princip 1, att marknadspriser förvränger den underliggande fundamentan, men inte princip 2, att finansiella marknader aktivt påverkar den underliggande fundamentan.
Jag tror att det här kan vara ganska knepigt, för speciellt om man inte har läst om det tidigare. Ska vi ge några exempel så vi kan konkretisera det här lite grann?
Absolut. Negativa feedback loops historiskt är till exempel oljepriser, råvarupriser. Ni har hört den här historien förut, ofta här i podden. Stigande oljepriser innebär att oljeproduktionen ökar, man rampar upp investeringar så man kan pumpa upp mer olja. Utbudet ökar och det betyder ju att oljepriserna går ner, för att då kommer utbud öka högre än efterfrågan, och så kommer ju de försöka hitta ett ekvilibrium, och det kommer ju innebära att priset går ner.
Precis, så man kan ju lite, om man förenklar just det vi pratar om kopplade till marknads, effektiva marknadshypotesen, så det vi menar är att i effektiva marknadshypotesen menar vi på att priserna reflekterar ju hela tiden fundamentan, alltså det som sker i bakgrunden kommer alltid reflekteras aktiepriset. Här lägger man ju till en till del också att, så att säga att, men marknadspriset kommer också påverka fundamentan som du säger, för att om oljepriset är väldigt högt då förändrar ju det hur marknaden hanterar olja, det vill säga att man vill producera mer olja till exempel, och det gör till slut att utbudet blir för högt och då går priserna ner igen.
Det är alltså en stabiliserande kraft där som gör att vissa typer av tillgångar normalt sett går mot mean reversion.
Och man kan ju bara, om man ska snabbt slänga in en grej, alltså just den där biten med att aktiepriser faktiskt påverkar fundamentan, det gäller ju även aktier, för annars kommer någon säga att det här är ju bara för råvaror, men det gäller också aktier i och med att aktier kan göra nya emissioner. Ett extremfall på det här, det är väl bara titta på ett bolag som Embracer till exempel, som lever liksom på att när aktiepriser går ner, de betalar mycket med egna aktier och nya emissioner för att finansiera förvärv, och i aktien inte värd lika mycket, ja, då påverkar det fundamentan, då påverkar det vad man kan köpa till för multiplar och så vidare, och multiplarbitrager ser ut, hur mycket pengar man får in och så vidare. Så att även ett aktiepris påverkar finansieringssituationen på ett bolag. Så det påverkar faktiskt alltid fundamentan också.
Exakt, men det går mer in i Soros positiva feedback loops. Och det är faktiskt det som han tycker är mer intressant här. Och det är i stort sett att stora rörelser både påverkar marknadspriser och underliggande fundamenta. Och att de är initialt väldigt, liksom, de är självförstärkande, de når ett klimax och sen är det en vändpunkt då de är självförstärkande i motsatt riktning. En typisk boom-bust-cykel. Och det har vi ju sett i techaktier de senaste åren, eller senaste årtiondet. Och i stort sett aktien går upp, eller i stort sett fundamentan går upp, vilket innebär att aktien går upp, vilket innebär att man till exempel kan ta in mer pengar, vilket gör att fundamentan förbättras, vilket innebär att aktien går upp och så vidare i en cykel uppåt tills når ett klimax, och då ser du bara nedsidan på det.
Och även för bolag som inte är beroende av just finansieringen, så handlar det också om att om man ser andra som blir rika inom techsektorn för att den blir övervärderad, ja, då kommer du själv att starta techbolag, då kommer fler vilja starta egna techbolag, och då drivs ju efterfrågan på techprodukter och så vidare också, så allting sitter ihop.
Exakt, och det här kan röra sig mot en bubbla när man kopplar på två andra komponenter i den här teorin. Och det är när man har en underliggande trend och sen en uppfattning om den här trenden som börjar bli allt mer missvisande eller missuppfattad.
Vad kan man dra för kopplingar där då till exempel? Ja, men vi såg ju under dotcom-bubblan så såg ju alla en väldigt tydlig trend mot digitalisering och internet. Men man hade en stor missuppfattning om hur fort det skulle gå och hur stort intresset skulle vara på kort sikt.
Absolut, och fastighetssektorn är... vi går in lite på det alldeles strax, för att vi är så sjukt jävla fastighetscykel just nu. Eller liksom, vi har varit högst upp där och man börjar se att det kraschar ner lite. Så vi ska gå in på det, men i stort sett så ser man ju, man har ju positiva feedback-loopen, den är självförstärkande, man har den underliggande trenden och sen har man en missuppfattning om trenden. Och det här skapar en starkt reflexiv loop som gör att både trenden och den här missuppfattningen om trenden förstärks. Och det gör att, som du säger, de här förväntningarna blir extremt frikopplade från verkligheten och det bara fortsätter rulla på. Och det blir det som kallas inertia på engelska, en tröghet. Att även när investerare börjar tvivla till värderingar, börjar trappa lite tron på det som händer, så fortsätter ju aktiemarknaden gå uppåt. Men förr eller senare så kommer ju liksom den här trenden vända ner och då kommer det bli självförstärkande på nedsidan. Och det är det som gör de här klassiska boom-bust-cyklerna. Och de kännetecknas ju att de är extremt asymmetriska, vilket är smärtsamt för investerare. En boom är långsam utdragen och en bust är snabb, smärtsam och förstärkt av till exempel tvångslikvidering. Och det är ju att de som kommer in på toppen får ju alltid smaka på den. Och som sagt, det solklara exemplet här är ju fastigheter. För när fastigheter blir uppvärderade så får fastighetsägare högre kreditvärdighet. De kan låna mer baserat på deras tillgång som blir högre värderad. Eftersom det här är säkerheten för lånet. Och det innebär att relationen mellan tillgången av kredit och värdet av säkerheten är reflexiv. Och det är ju typiskt det som hände i 07-08-krisen. De som lånade ut pengar ansåg att det var mindre risk att låna ut för att värdet på bostäderna gick upp. Det de inte tänkte på att värdet gick upp för att det var en bostadsbubbla. Så att risken blev bara högre och högre, men de räknar in det som risken blir lägre och lägre. Och billig, mer lättillgänglig kredit innebär ju även liksom en ökad ekonomisk aktivitet i samhället. Innebär färre konkurser, utlåningsstandarder lättas och fler får tag i pengar. Så vid toppen av boomen så kommer dels alla ha det jävligt bra, men framförallt så kommer mängden leverage i systemet vara högst. Och det innebär ju att när du väl får en liten vändning, någonting som antänds, så kommer du snabbt se att det halkar ner på nedsidan på grund av till exempel tvångslikvidering, för att alla är så jäkla superleverade.
Och denna veckan presenteras podden av Kronofogdens auktionstorg.
Exakt.
Där man kan plocka upp de här delarna om man är intresserad.
Ja, drömmen. Jag sitter och väntar här i London att priserna faller 50% så man kan köpa något vettigt. Men i alla fall, den här nedgången drar ju snabbt ner fastighetsvärderingarna. Och eftersom majoriteten av all lån är säkerställda mot fastigheter, eftersom det är den tillgången som banker mest villiga att ställa lån mot, så är ju fastighetssektorn den vanligaste sektorn att råka ut för boom-bust cykler. Det finns ju också de mest investerare inom den cykeln i hela världen, för att alla ska ju ha ett hus, eller hur? Det som är intressant då är ju Soros take på det här. Och det här har vi liksom upprepat många gånger i podden tidigare, men han är ju lite king, så att han tycker aldrig att det är rätt läge att shorta när man är i uppgång i en bubbla. Du såg ju många som brände satan på sig i Tesla när det var på väg uppåt, eller allmänt när du shortade index. Han anser att du ska shorta en bubbla när du är på väg neråt. När du är på väg uppåt så ska du bara skynda dig och köpa. Du ska ta del av bubblan. Add fuel to the fire, som man säger.
Ja, han har väl också någon klassisk sägning om att if I see a bubble, I run into it.
Ja, exakt. I run into it, adding fuel to the fire.
Att om man ser en bubbla så springer han på den.
Exakt. Han vill ju bara ta del av bubblan. Men han är extremt beredd på att vända sin position när marknaden vänder. Och det är då han ställer om till short. Det är inte då han börjar köpa dippen.
Precis, och det man egentligen kan sammanfatta det med, som man säger där, för att folk kommer ju prata om att, men hur kan han tajma det då? Men det handlar om att titta på trender. I någon form är han ju momentum trader, att man tittar på den lite större trenden. Och när det är en uppåtrend, då vill du alltid gå med marknaden. Så när det är en uppåtrend så vill du ju ligga lång om du ska ha en position, och när det är en nedgående marknad så vill du ha en kort position. Och sen ska du vara snabb kunna ändra det då.
Men det, ja, absolut, men det handlar ju också om att hålla koll på fundamentan, vad det är som händer. Typ det vi precis pratar om. Jag menar, när räntan är låg, när inflationen är låg, ja, då är det ju supervettigt att hålla i long duration trades. Men när inflationen är hög, räntan med all sannolikhet kommer öka, då kanske det inte är vettigt att sitta och köpa dippen i long duration trades. Och då kanske det är bättre att gå över till short duration eller shorta de här tradesen. Så att det är ju den taken också. Men framförallt att det jag tycker man ska ta med sig av det här är att narrativ kommer förstärka prisbilden på alla tillgångar man äger. Och nu är vi lite av en bear market. Det är risk att det kommer fortsätta neråt och liksom fortsätta ner mer än vad man kanske tror. För kikar man på det som händer i samhället just nu, Fed höjer räntan, de stramar åt rejält. Och reaktionen nu är att hela marknaden kör en risk off. Kreditspreadar ökar, aktier går ner, dollarn går upp. Men Fed ska ju fortsätta höja räntan. Alla centralbanker ska ju fortsätta höja räntan, för att de vill ju tackla inflationen. Och det gör att kortsiktigt så ser varken obligationer eller aktier särskilt attraktiva ut. Finns ju ett index som heter Financial Conditions Index. Det är sammanslagning av dollarn, aktiemarknaden, kreditspreadar. Och det är typ en proxy för hur ekonomin ser ut. Och enligt till exempel Paul Tudor Jones så börjar situationen se extremt tight ut här. Så jag går in lite på vad han menar med det. Och det sätter oss en extrem knepig sits. Och i stort sett handlar det om att liksom, när man har åtstramande financial conditions eller finansiella omständigheter, alltså de blir tajtare, så innebär det att det finns mindre likviditet i systemet, och det finns mindre likviditet för de här övervärderade aktierna och obligationerna som skapas på grund av låga räntor. För det är ju så, räntor har ju en extrem påverkan på värderingar av aktier och av obligationer, och därför tycker jag alltid det är lite löjligt när folk säger men jag kollar inte makro, för då brukar de oftast liksom på något sätt prata om inflation och räntor som att det inte påverkar deras värderingsmodeller alls. Vilket är fullständigt bortkopplat. Vilket kanske det är bra om du faktiskt räknar lite kassaflödesanalyser och liknande, så koll på sånt fungerar. Men i stort sett, vad innebär det här då med likviditet? Fyll ett badkar med vatten. Det här är pengar, det här är kredit. Det här kommer från avslappnande finansiella omständigheter. Och vad händer när du fyller badkar med vatten? Jo, då kommer alla badanker i badkaret att lyfta. Och badankerna, det är ju aktier, obligationer, fastigheter och tillgångar. Vad händer när du tar bort vattnet? QT, du ökar räntorna på grund av inflationen och så vidare. Ja, de åker ju ner. De försvinner ju, eller hur? Och det är liksom lite det som Paul Tudor Jones pratade om, eller menar med att financial conditions are tightening. Badvattnet försvinner ur systemen.
Då är ju då som Buffett säger, ja, det är först när tidvattnet drar sig tillbaka så man får se vem som har badat naken.
Exakt, och det är exakt det som händer nu. Och sen på det här så har du ju oljan och energi, som vi pratade om i början av snittet. Men framförallt så är det så att ingen investerar just nu i oljan, även om retail har börjat göra det. Så det är fortfarande inte så många institutioner som gör det, för inte ESG. Och så är det så att inte ens oljebolagen investerar i oljebolagen, för att de vill ju liksom vara väldigt kapitaleffektiva just nu. De vill inte överinvestera, de vill inte ha den här boom-bust-cykeln som brukar hända. Eller som kan hända, som hände förra gången. Och även om de velat så är det inte heller jättelätt att få lån från banken, för de är ju inte ESG. Och framförallt är det så att många stirrar sig blinda på efterfrågan på olja. De stirrar sig blinda på demand destruction. Men det är ännu mer intressant egentligen här att kika på inventories och utbud. I alla fall tycker jag det. För de försvinner snabbt. Och vi gör ju ingenting för att lösa det här problemet. Istället för att se demand destruction som en absolut nivå, till exempel vid $200 kommer det här hända, så är det mycket mer rimligt att se det som en ekvation, va? Demand destruction, det tror jag händer utan tvekan redan nu. Det är bara det att supply shortage ökar snabbare än vad demand destruction ökar. Och det gör ju att priserna fortsätter stiga. Så demand destruction kan ju liksom öka. Men så länge lagren minskar i snabbare takt, då kommer priserna fortsätta öka. Och det kommer ju vara jävligt jobbigt. Och grejen är att inte ens Fed kan ju rädda oss för inflation på utbudssidan, så kallad cost push inflation. För det är ju så, har du en väldigt liksom het ekonomi, det vill säga efterfrågan är väldigt hög, för folk har lite mycket pengar. Det här kan Fed kyla ner, va? Det här är en så kallad demand pull inflation. De kan höja räntan, folk får mindre pengar i handen, och så minskar efterfrågan, inflationen taktar av. Men det funkar inte på samma sätt på utbudssidan, för om man ska tackla utbudssidan så måste man ju tackla utbudsproblemet. Och nu är Fed och andra centralbanker i den här superknepiga sitsen att de sitter både på cost push och demand pull inflation.
Det är ju ganska enkelt. Fed kan ju bara trycka pengar. Det enda de kan kontrollera utbudet av är ju egentligen pengar. De kan ju tyvärr inte trycka varor och halvledare.
Ja, exakt. Men det gör ju att, liksom, att Fed är lite maktlösa till liksom hälften av den här ekvationen. Och det är ju på grund av den här underinvesteringen i råvaror och energi. Och sen såklart, den andra delen i ekvationen är att de har tryckt hutlöst mycket pengar. Det är ju den de försöker tackla nu. Ska de köra en sån här Volcker-style, stänga ner hela samhället? Du löser ju fortfarande inte liksom efterfrågeproblematiken, utbudsproblematiken. För den kommer ju fortfarande finnas där om man inte investerar i att få upp mer råvaror. Och det leder oss till inflationen, och någonting som jag tycker är väldigt intressant här, att kikar man på historiskt så har inflation en så kallad hystereseffekt. Det uttalar jag säkert fel, för jag har aldrig hört någon säga det i person, jag har bara läst om det, som många engelska ord. Men det innebär i stort sett att effekten av inflation är laggande, och i grova drag betyder att effekten av ett event lever kvar i ekonomin långt efter att eventet faktiskt skett. Så att effekten av inflation kommer leva kvar i ekonomin även när inflationen har gått ner. Och därför är det rimligt att anta att det kommer att ta längre tid att tackla inflation än vad många numera tror. Och vi har ju knappt ens börjat se effekten av en 5-8% inflation som, jag menar, vi har i väst senaste halvåret. Så kika på när Volcker drog i nödbromsen i USA, skapade en recession på 70-talet. Det tog över ett halvt decennium för att man skulle sluta se effekterna av inflationen. Så det håller i sig jäkligt länge.
Fördelen som vi har nu, det är väl just de här, alla de här deflatoriska trenderna som vi pratat om, demografi och så vidare, som gör att vi har en deflation. Så att förhoppningsvis kan det ju stanna av mycket fortare i alla fall. Men det många glömmer, tycker jag, det är just det att om vi har 8% inflation idag och så får vi ner det till 0% inflation, då har vi ju fortfarande en permanent prishöjning. Alltså då har vi haft 8% prishöjning och sen därifrån stabiliseras det. Vi måste ju, för att kunna komma tillbaka till det vart, då behöver vi ha det till och med deflation. Och det är ju ganska sällan det händer.
Ja, framförallt så pratar ju många om liksom peak inflation och att inflationen ska ha peak. Det inte kommer fortsätta uppåt. Det är inte samma sak som du säger som att den ska gå ner till vad det var förut.
Nej, precis. Det är ju att den ska gå ner. Istället för att vi har 8% prisökning så ska vi gå ner på 2% igen. Men då har vi ju 2% prisökning från de tidigare 8%. Och då kommer det här med ränta på ränta in.
Exakt. Så att, ja, det ska bli intressant nu att se hur aggressiva centralbanker kommer vara här. Framförallt så ser vi många liksom länder som går till val nu i de kommande åren. Kommer man se någon recession? Kommer man se politiker som börjar liksom försöka påverka och ingripa i det centralbankerna gör och hur de styr? För att just nu har ju centralbankerna mest makt i världen. Nu gick vi in på en massa jäkla saker. Inte nödvändigtvis att det här hade så mycket med reflexivitet att göra. Det är mest liksom tankar kring inflationen och allting.
Ja, men kopplingen är ju att inflationen är ju egentligen det centrala, eller snarare centralbankernas agerande är ju centrala för att styra liksom tillgångspriser just nu. Vi har ju varit beroende av de senaste 30 åren av att vi har haft sjunkande räntor. Och det är ganska intressant. Jag ser det att folk lägger ut så, ja, men vi har haft krascher förut och vi har återhämtat oss varenda gång. Men i princip har ju varenda återhämtning också skett delvis för att man har liksom sänkt räntan och gjort krediter tillgängligare. Och försökt återhämta det där. Och det är väl det som är lite skillnad, att vi kanske kommer in nu i en värld där vi inte kommer ha sjunkande räntor. Vi kanske inte kommer ha så mycket mer höjningar. Men däremot kommer de inte sjunka lite extremt som de gjort förut. Och det är ju svårt att göra det när vi är nere liksom på nästan 0% redan. Och eftersom räntepolitiken påverkar ju tillgångspriser, så kommer man ju tillbaka lite där till vi pratar om att även priset på tillgångar påverkar fundamentan. Och det är ju det vi kommer se nu också som man måste fundera över. Priserna reflekterar inte bara fundamentan, utan priset påverkar också fundamentan. Och framförallt påverkar räntorna fundamentan väldigt mycket på två nivåer då.
Exakt.
Så det är väl värt att fortsätta liksom följa och forska det här med både inflationen och räntan. För det kommer påverka väldigt mycket. Och verkligen fundera på de bolag man äger och de tillgångar man äger. Hur de påverkas av dels kanske inte så mycket höjda räntor, men lite högre räntor. Och framförallt en högre inflation.
Exakt. Många pekar ju på liksom typ Warren Buffett. Och kolla på Buffett. Han bryr sig inte alls om, jag menar, ekonomi och makro. Nej, det han inte bryr sig om är att försöka prognostisera vad som kommer hända. Men han tar jäkligt mycket hänsyn till det som händer nu. Om du någonsin läst något av hans liksom shareholder letters, det är hur många som helst där han skriver om inflation. Det största problemet vi har nu är inflation. Det är det som kommer påverka börsen och ekonomin mest. Han skriver om det hela tiden, räntan och inflationen.
Och är han inte makrointresserad så kan man ju undra sig varför han köper energibolag. De påverkas ju av makrofaktorer. Men det är bara att man hamnar där på olika sätt. Det är ju en top-down-analys liksom. Man tittar på var ska det vara intressant att titta på nu. Och sen får man göra DD på de bolagen och använda fundamental analys.
Exakt. Jag tror att det är... Folk missuppfattar verkligen här. Du måste ta hänsyn till vissa makroparametrar. Som till exempel räntan, som inflation. Hur det kommer påverka dina investeringar. Annars är du kört. Annars kommer du verkligen underavkasta marknaden över tid. Och det gör de bästa investerarna också. Det de inte försöker göra är liksom nödvändigtvis prognostisera vad som kommer hända. För det är jäkligt svårt att säga. Liksom. Det är många som trodde att den här inflationsspiken skulle komma för 5-10 år sedan. Och den kommer nu.
Vi vill tacka veckans sponsor, Robomarket. Som sagt, återigen, anmäl dig till evenemanget. Nu är det inte många dagar kvar. Det är 16 juni, alltså på torsdag. Det blir mat och dryck och massor med aktiesnack och makroekonomi förstås på restaurang Grodan i Stockholm. Det vill man inte missa. Kolla också in deras plattform förstås på robomarket.se. Vill du kontakta oss, gör det på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier @marketmakerspod heter vi på båda de plattformarna.
Och glöm inte att lämna en recension på iTunes. Sist men absolut inte minst, vad vill vi göra då, Niklas?
Då, kära lyssnare, vill jag säga stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.